Ja, du Bill.
Jag har lite statistik här faktiskt från podden.
Statistik och återlögn. Hur fan? Ska du slänga upp sån där skit? Kan vi inte bara ljuga istället bara rakt av? Så här bara, katter som är svarta är inte svarta, de är vita.
Men i den sanna statistiken så finns det ju något intressant att diskutera. Jag tror inte jag har något att vinna på att ljuga i det här fallet faktiskt. Det här är liksom inte om så här, det här handlar inte om vem som är bäst eller så, utan det är bara fakta.
Så vad du vill säga är att all statistik är inte dålig och lögn? Är det det du vill säga? Är det det du vill hävda? Är det din nya ståndpunkt? All statistik är inte lögn?
Ja. Där sätter jag ner foten faktiskt. All statistik är inte lögn.
Det är inte många som vet om det här, men han som kom på statistik.
Mm.
Vet du vilken partitillhörighet han hade?
Miljöpartiet.
Han måste ju ha haft någon partitillhörighet. Och när han, för det var en han, det vet ju alla, skapade statistik, ja, så la han i speciella formler som gjorde att den statistiken,
ja,
som han tyckte skulle synas,
ja,
på ett bra sätt,
ja,
syntes på ett bra sätt.
Så den som uppfann matte, den kom på så här, den fick skriva en massa regler om 5 plus 5 är 10, för att det tjänar jag på. Det skulle egentligen,
ja,
för att
exakt.
Han hade massa 5 kronor hemma, så bara, aha, det här blir egentligen 9, ja, men jag säger att det blir 10.
Exakt, precis så, men det där har inte hänt med tal och matte.
Nej.
Utan det har hänt i statistiken. Statistiken,
ja,
är så oändligt, kan bli vara så oändligt komplex.
Ja.
Att statistik, det är få som förstår matematiken som har med statistik att göra. Jag menar, det är fråga 100 personer om en konstig statistisk formel.
Ja.
Och 100 personer, en av 100 kommer kunna förstå.
Just det, men tänk dig då att min statistik inte är jättekrånglig. Ja. Utan är extremt lätt. Det handlar bara om åldersgrupper som lyssnar på Problempodden. Det är så enkelt det bara går. Så det här, du pratar om superkrånglig statistik. Japp, det är en konspiration. Alla försöker rösta på ett och samma parti för att den här statistiken är skev. Men nu är det alltså lätt statistik vi pratar om. Det är liksom statistik som inte går att fiffla med, för det är bara siffror.
Tobias, alltså, det var verkligen synd att inte du sa det från början. För då hade ju inte jag behövt ha den här långa raljeringen om hur statistik är korrupt och sådär. Hade jag vetat att det var lätt statistik, det hade ju kunnat ta mig...
Det ligger på mig.
Du skulle sagt det. Vad fan, man säger inte bara statistik, man säger lätt statistik, okej?
Okay? Mitt fel.
Nästa
mitt
gång,
fel.
Kom ihåg det. Ditt
nästa
fel.
Gång ska jag försöka säga någonting. Ja, men det är så här att... Våran största lyssnarbas har ju alltid varit svenska killar i medelåldern. Det har ju liksom varit vårat, när ska man säga, levebröd. Det är ju våra... Ja, precis. Den tuffaste gruppen.
Är coola.
Den coolaste
hårda.
Gruppen. Ja.
Vi är Problempodden.
Yes. Men exakt, men mellan typ 35 och 42 eller något, jag vet inte. Någonting sånt. Men någonting har hänt de senaste 3 månaderna. Där gruppen 23-27 har gått om den, våran största grupp.
Fan vad gött, det är de som är framtiden, Tobias. Om vi kan påverka dem så styr vi världen.
Du tycker att det här är bra, men jag kan säga så här. För det första, det är inte konstigt att ingen ger oss pengar. För 20-åringar, de är jättefattiga. De är jävla latmaskar som bara ligger på sofflocket och vägrar flytta hemifrån.
Åh nej, fan.
Exakt. Så vi trodde att folk i medelåldern var snåla. Ja, 20-åringar, de är inte bara snåla, de är fattiga också.
Tobias, jag kommer ju ångra att jag säger det här. Mm. Men alltså jag är fan, nu ser jag ju framför mig bara att du säger det här. Att vi har en massa jävla sådana här, vad heter det, misslyckade män som jag aldrig får ligga, som heter
incels
som lyssnar på oss.
Det är exakt det jag tänker komma till. För den här gruppen, den dök upp när vi släppte avsnittet problemet med att vara man, problemet med alfahannen och problemet med våldsamma spel. Så nu tror ju småungarna att vi är någon slags Andrew Tate-podcast som handlar om att tjäna Lamborghini-pengar och slå kvinnor.
Jag hade ju helst velat ha så här, om jag hade fått välja lyssnare, då hade jag tagit typ så här mellan 50 och 65. Väldigt välutbildade. Håller på att få Nobelpris i något intressant ämne. Mm. Känner att de behöver lite mer stimulans i sin vardag.
Ja, väljer problempodden.
Nu ska jag lyssna på Vetenskapsradion. Den brukar jag lyssna på. Den är lite tråkig tycker jag, för den är så oavancerad. Men jag gör den då, för det finns inte så mycket annat fint att titta på. Just, jag är så jävla smart och fin och duktig.
Du härmar verkligen exakt så här låter ju många svenska män mellan 50 och 65. 50 och 65.
Ja, men de ska vara välutbildade och kunniga och smarta. Aha. Liksom. Det är det också.
Ja. Just det. Ja.
Den aspekten. För de har pengar också säkert.
Mm.
Nej, men typ, hade inte det varit häftigt, Tobias, om bara så här, ja, vet ni vad Einstein lyssnade på när han upptäckte atombomben? Han lyssnade på problembaden. Ni kanske verkar tycker att problempodden är bara en massa skit och massa larv och sånt där skit. Men Einstein, han lyssnade på den och han fick någonting ut av den. Han lärde sig någonting ut av den. Inte bara skratta och tyckte det var skojigt så, utan han lärde sig någonting. Han lärde sig att bygga atombomb som kan förinta oss.
Ni säger att det här är en podcast för pojkar som inte har ett jobb och inte vågar prata i telefon. Men nej, det här är Einsteins podcast.
Det hade varit någonting.
Det hade varit något, men nu är det inte så. Verkligheten är en annan.
Mammas jävla ynglingar, fan också.
Jag är rädd att det är så. Att vi måste sluta prata om stoicism, till exempel. För det är som godis för de här ungarna. Inte ett ord till om stoicism. Vi måste sluta prata om så här grind, vad heter det? The grind och du vet, winning mindset och allt sånt där. Sluta prata om det. Ingenting liksom om självsäkerhet. Utan vi ska prata om medkänsla och sårbarhet. Liksom. Sådana saker, det tycker de är jätteläskigt.
Exakt, och sen byter vi ut din musik till klassisk musik. För det gillar...
Just det, som Einstein gillade.
50-65-åringarna. Klassisk barocksk musik ska vi ha.
Jag kan faktiskt glädja dig med att gruppen 60+, för att de, Spotify samlar inte några högre åldrar än så, för ingen lever så länge. Den är ganska stark hos oss faktiskt. Det är den tredje starkaste gruppen är 60+ faktiskt.
Men det gör ju det konstigt. Varför får vi inga pengar? De har ingenting. De ska ju dö snart. Vad fan ger de oss inte pengar för? Jag menar, hade jag varit döende hade jag bara slängt pengar runt mig till sånt jag tyckte om. De så gjorde bra saker. Men inte en peng har vi fått. Jävla snåljåpar.
De kanske tycker vi är underhållande med att vi inte gör bra saker.
Ja, de ska se jävla dömande. De är så dömande, de här boomersarna. Titta ner på oss, stackars Generation X, Generation Z och sådär liksom.
Alltså, men nu är det ändring på det. Nu ska vi bara prata om sofistikerade saker. Vi ska vara väldigt 60+ hädanefter. Så att vi får de här pengarna som de här gamlingarna som snart ska dö. Bara öser omkring sig.
Ja, alltså, man borde kombinera en typ 60-plussare med en 25-åring. För då hade man liksom fått slösaktigheten hos 25-åringen. Och i kombination med pengar i kassaflödet.
Det är de man vill ha. Men fan, vet du, vi har ju hela tiden tänkt att vi ska vara tiggarpodden. Vi ska tigga pengar. Det är inte det. Vi ska vara solovårarpodden. Vi ska ju liksom romantisera. Vi ska liksom fånga in de här gubbarna som känner sig lite ensamma, men de har jättemycket pengar. Liksom. Vi ska fånga in dem till oss. Liksom. Så de kommer till oss och ger oss pengar. Liksom. Vi ska ge oss själva till dem. Vad de än vill ha så ska vi ge dem det. Vi gör precis vad de vill. Alltså vad de än ber om måste vi göra.
Ja, vadå? Så de ska kunna skicka in så här, typ så bara, jag vill att Tobias står på huvudet i 3 timmar.
Om det är det de går igång på så... För vad de än ber om måste vi ge dem det. Det är så vi får
ska vi
pengarna.
Ge dem bara saker de går igång på också? Nej, men Tobias, jag tror inte jag signar nog inte upp mig till en sån här sorts podd. Det är inte min grej. Tobias, det här får du nog sköta själv.
Vill du bli rik eller inte? Då är det här priset du ska betala. Nu är det dags att betala. Rikedom är inte gratis. Och nu är det dags att börja punga upp. Bokstavligen. Hej kära lyssnare, välkommen till Problempodden. Jag heter Tobias, jag är redo att göra vad som helst för att lyckas. Vad som helst, vad du än säger kära lyssnare, vad du än ber mig om så kommer jag göra det. Jag kan vara din lilla hund, jag kan vara din lilla katt. Säg bara vad du vill, jag gör vad som helst, snälla. Du kan verkligen utnyttja mig.
Det kan inte göra med mig. Men jag är rätt cool faktiskt för att vara lite gammal. Så att ni kommer gilla Bill. Så att jag passar in hos unga människor. Så att jag är lite modern. Jag tror att jag är häftig. För att vara en gammal gubbe så är jag ändå ganska häftig.
Du tänker att du passar in bland 20-åringarna? Du gillar 20-åringar? Var det det du sa? Var det orden du sa just nu att du gillar 20-åringar?
Nej, jag vill bara
för
säga att jag...
För kontext kan det låta lite illa.
Nej, men jag gillar inte. Det är de som gillar mig. Bara för att jag är cool.
Säg tre saker. Säg tre slang som 20-åringar använder.
Tjoho, säger de.
Ja, okej. Okay. Det är sant. Ja. En till.
Fett coolt.
Fett coolt. Ja, det säger vi också. Men det kommer aldrig bli omodernt att säga fett coolt.
Sen säger de tredje är topp. Istället för toppen, för det gillar man att säga.
Top.
Det är man, topp.
Och gärna i mail kanske också. Så här. Topp.
Ja, topp.
Topp, utropstecken. Topp.
Shit.
Ett slanguttryck som du och jag använder väldigt ofta, det är ju ja, exakt. Ja. Och jag använder ju liksom väldigt mycket.
Ja.
Nästan varannan mening.
Det får du klippa bort. Du måste klippa bort alla liksom. Och alla ja, exakt.
Det skulle kräva timmar.
Vi går till vårt personliga problem då och löser det. För nu har vi tjatat. Om du inte hade något mer att säga, då har man bara gått om i statistiken. Det är det enda. Alltså. Vi har fått massa yngre. Alltså. Shit, ja, men då är
vi har fått massa ungar och vi måste börja liksom sälja oss till äldre män. Det är det. Och det har jag sagt ganska många år egentligen. Att det måste vara våran taktik.
Okay, ja, bra.
Dagens personliga problem lyder alltså så här. Hej PP. Jag känner mig deppig. Och jag gör redan alla sakerna ni tjatar om. Mediterar, skriver dagbok, tränar, äter nyttigt. Och sover väl, ja, så där. Jag tror det kan ha att göra med att jag känner mig ensam i min nedstämdhet. Jag har ingen att prata om det riktigt. Hälsningar, Roger, Ails. Ja, du Roger. Det här är ju ett vanligt problem ändå, va? Skulle vi inte kunna börja där i mitten av problemet? Sover, så där. Du gör ju inte allt vi tjatar om.
Kära nej, lyssnare. Sov den jävla idiot.
För sova.
Fan,
fan, 10 timmar varje natt. Det var inga ursäkter.
Nej, jag kan inte för jag måste upp och jobba.
Jag måste upp, jag har 6 barn. Jag måste upp och jobba.
Jag måste spela mina tv-spel innan jag går och lägger mig.
Jag måste få vara lite egen tid på kvällen.
Eller typ göra mina vanor som jag ska göra med, enligt Problempodden. Jag måste städa hemma också. Fan, ska jag sluta skita i städa då, eller? Tvättar, tränar.
Städa, tvättar,
och spelar
tränar.
In Problempodden hela jävla tiden. Ska jag göra någonting annat nu, eller?
Ja, det ska du. Du ska sova nu.
Nej, vi pratar ju inte om mig, alltså. Jag menar, jag vet inte.
Ja, det verkar vara ett problem du känner igen dig lite i alla fall, att du sover lite dåligt. Men vi kan läsa, vi kan börja där i alla fall.
Ja, jag sover inte så bra heller alltid. Ibland sover man bra, men man vill ju göra saker. Man vill vara uppe och greja och skoja och tjoa och kimma. Livet är ju så underbart, så man vill vara där.
Ja, men jag har ju en tanke som jag brukar köra, som är en insikt jag hade om mitt mående. Och det var ju, och det kanske inte stämmer på alla, det tror jag verkligen inte. Men det är att ibland så tänker man att man är deppig, men egentligen är man bara trött. Det kan stämma, säger jag inte. Men det var bara när jag insåg det så var det en game changer. Men det kan också vara så att du är deppig. Så att liksom, känn bara efter så här. Kan det vara så att jag är lite trött bara? Sover jag bara 4 timmar varje natt? ja, kanske man inte är så glad.
Okej, okay, okej. Okay. Men det intressanta här är att du i detta, så du säger, så säger du liksom att deppighet och trött är inte samma sak, men känns som samma sak. Så du menar på att den här personen, ja, inte varit deppig utan bara trött?
Jag antar att man blir deppig av att vara trött, men så fort jag insåg att det var det som var orsaken så försvann typ min deppighet. För att, jaha, det är bara för att jag är trött. Det är inte för det som hände när jag växte upp. Och det är som jävla, all jävla skit jag har med min jävla farfar som är en jävla idiot. Liksom. Utan, nej, det var faktiskt inte det som var deppigheten den här gången. Utan det var faktiskt att jag sov dåligt i natt.
Okej, okay. Ja, det var nog det som var orsaken. Men det är ju fortfarande, du var ju deppig. Du var ju deppig fast det var orsakat av att du inte hade sovit. Så okay. Då handlade det om att se att, du oavsett var deppig. Men jag menar, och då kom jag in på, hade den här personen sagt att jag sover skitdåligt.
Mm.
Då hade man ju vetat att depressionen hade nästan med det här att göra. För då hade liksom en person varit jättedeppig på grund av det. Men den här personen skriver ju ändå att han eller hon är sisådär. Sover sisådär. Om personen skulle sova ordentligt, skulle det vara helt fint då?
Jag känner inte den här personen, jag vet inte. Jag bara utforskade att personen tog sig tid och skrev sover sisådär. Jag menar, det var ändå så här, du höll på att skryta om att de mediterar, skriver dagbok, tränar, äter nyttigt, klättrar Mount Everest. Och sen så bara, sover sisådär. Då blir man ju så här, okej, det här verkar ju vara någonting som ändå personen, jag gör allt fantastiskt i livet, men jag vill verkligen berätta att jag sover så där också. Alltså, den personen ser så där. Det kanske är så här 3 timmar varje natt eller någonting. Jag menar, det är också så. Det är också det. Det är så olika vad ser så där innebär i sömn för liksom, folk.
Okej, okay, det enda jag ville säga med detta var ju egentligen att det kanske inte löser deppigheten helt, men det kommer att göra det bättre oavsett vad. Det kommer vara, även om du har någonting annat som orsakar deppigheten, så oavsett vad, sova är ju liksom nummer 1 som gör att det går bort lite eller helt.
Ja, jag ska faktiskt säga att det är viktigare än att träna och äta nyttigt, att sova ordentligt. Men, men du, så precis som du säger, vissa dagar så är det ju inte att jag har sovit dåligt, utan vissa dagar är det ju att min farfar håller hela tiden på stjäl min identitet och snor pengar från mig från banken. Det är liksom, du vet, det finns riktiga problem som man är deppig över. Så att, jag menar, och personen skriver ju här att jag känner mig ensam i min nedstämdhet. Jag har ingen att prata om det riktigt. Precis som jag liksom, alla bara skrattar åt mig när jag säger att min farfar stjäl min identitet och tar pengar från banken.
Alltså det är därför vi inte har några pengar på problempodden. För att din farfar tar pengarna som alla skickar in.
Nej, men farfar. Och vi får redan jättelite pengar av de här jävla 23-åringarna. Och sen så kommer min farfar och så klär han ut sig till mig med lösskägg och hatt. Och så går han till banken och så tar han mina pengar.
Det här du säger, det belyser ju en väldigt bra lösning också på det hela. Mm. Har du problem så måste du försöka lösa problemen.
Ja.
Du kan ju inte sluta lösa problemen. Så har du en gammal farfar som du har, som stjäl pengar på från dig på riktigt, inte bara i huvudet, då får du fan med ta hand om det. Du kan inte ha en farfar som springer och stjäl dina pengar. Det blir ju helt knasigt.
Men det är proaktivt och bra sagt av dig. Lös problemet då.
Sova och lös dina faktiska problem. Identifiera dina faktiska problem och lös dem. Mm. Om du har några. Okej, okay, då går vi till nästa steg. Han har inga faktiska problem.
Jo.
Han har sovit bra. Han har inga faktiska problem. Och utan det är icke-faktiska problem.
Känns ensam. Har ingen att prata om sin nedställning. Alltså, det är väl ett riktigt problem, eller?
Ja, men okej. Okay. Vi har steg 2 däremellan. Leta rätt på vad dina faktiska problem är. Ja. Och 3 är, gör någonting åt dem. Så vad kan du göra åt det här problemet då?
Man vill lite, alltså, man vet ju inte personens livsvillkor riktigt. Liksom. Så är det svårt. Personen kanske bor mitt i Sahara. Men om man inte bor mitt i Sahara, så skulle man ju till exempel kanske kunna, ja, prata med någon som tar betalt för att prata om saker, eller prata med folk som inte tar betalt men som själva vill prata om saker, samtalsgrupper eller terapi,
eller kanske gå till närmaste kiosk bara och börja snacka av dig,
alltså med riktig gubbe.
man är inte helt galen, utan man är liksom så här, tja, går det bra i butiken eller? Jo, bra. Fina grejer du säljer. Tack så mycket.
Jag brukade ju sälja grejer på 80-talet, va? Ja, det gör jag ju inte längre.
Aha.
Nej.
Ja, okay. Nej,
du vet, det blev ju IT-kraschen, va?
Men vill du köpa någonting, eller?
Ja, jag kan ta en Aftonbladet, kan jag ta. Och TV-bilagan vill jag ha. Jag är gubbe.
Fan, vad du är icke-digital då. Okej, okay, ja, men här har du.
Ja, precis. Icke-digital. Jag var jävligt digital, va, på 90-talet, ska jag berätta för dig, va? Sen kom ju IT-bubblan, va? Sprack.
Nej, men fan, lägg av. Vad vill du? Vad är det du vill?
Ja, men jag är ledsen, jag vill bara snacka. Jag är bara ledsen. Jag har en dålig dag, jag vill bara snacka med någon.
Varför ska du snacka med mig? Jag känner ju inte dig.
Jag är bara besviken. Jag var verkligen på väg att bli någon. Och sen så gick det liksom åt skogen på 90-talet. Och jag bara började ifrågasätta hela mitt liv sen dess. Så jag bara behövde prata av mig med någon.
Är det någon prank där? Är det någon kamera här? Ska det vara någon sån här töntig YouTube-film när folk går fram och bara gör tokiga saker? Typ? Är det eller? Du verkar ju inte seriös. Du verkar ju bara du försöker skämta med mig eller någonting. Jättekul. Okej, gå nu ditt jävla svin.
Overklig. Jag säger bara overkligt scenario, Bill. För ingen 23-åring hade vågat säga så där till en äldre person. Ingen 23-åring hade vågat säga ifrån om någonting.
Nej. Särskilt inte om du har kniv med dig.
Vilket man alltid har när man är en gubbe.
Nej, men vi har väl bra tips här nu. Det får räcka. Personen ska sova om han inte sovit. Han ska se om han har några verkliga problem. Och sen ska han försöka lösa de problemen. Och funkar inte det så ska han prata med någon. Och då kan han gå till ett butiksbiträde och börja snacka. För det kommer gå jättebra. Det har vi bevisat här i vår podd. Att det kommer bli jättebra om du bara pratar om dina känslor.
Jag tänker på det här med sova också, att vi har pratat om det, så här, vad man väljer att lägga sin tid på. Om man liksom tycker att det är viktigt att ha sin tv-spelstid på kvällen, då kanske man får tänka, ja, men det är kanske ännu viktigare att ha min glada tid hela dagen.
Klokt, jag håller med.
Som vanligt får man bara hålla på och, vad heter det, prioritera och åt höger och vänster. Skriv ner, skriv jävla dagbok. Ja, gör det. Ja, men det gjorde du, såg jag nu. Fan.
Och tänk helvete. I den dagboken kanske på hur du har prioriterat din dag. Då kan du börja göra det som man skulle göra som vi aldrig gjort. Det är att man till och med lite dokumenterar vad man lagt tid på under dagen. Inte exakta tidsenheter på dem, men ja, men idag har jag gjort det här. Och sen reflektera kring vad du har för problem där och vilka du vill lösa. Och då kanske man ger lite problemlösningstid för de sakerna.
Ja, men precis. Sen tänker jag så här, har personen verkligen testat alla möjligheter med... Jag kan ju lätt tycka att jag inte har någon att prata med, men jag har inte testat att prata med. För att det är läskigt att prata med folk om att man är ledsen. Så man kanske har... Du vet, 3-4 vänner som man inte har pratat med om det här. För att det är läskigt. Jag vet inte riktigt vad som ska hända om man pratar om att man är nedstämd.
Alltså, en aspekt i det här tror jag är att det kan vara väldigt känsligt att prata om vissa saker. Det kanske man inte tror själv, men om man bara inser det så är det ganska... Det finns barriärer uppe hos en själv om saker man inte pratar om på något sätt.
Ja, just.
Och jag undrar vad de barriärerna beror på. Det undrar jag på. Och hur skulle man kunna ta bort de barriärerna?
Ja, nej, men det är ju nästan kärnan i det här kanske. Varför pallar man inte prata med folk om det som är jobbigt? Varför finns det vissa saker som bara känns jätteförbjudet? Fast det inte liksom skulle vara dåligt för ens liv om den här personen fick veta det. Liksom.
Man ska nästan meditera på det. Försöka identifiera de sakerna också. Vad är det jag absolut inte vill att någon annan får reda på om mig?
Mm. Vad är det som kan hända? Realistiskt värsta som kan hända om jag skulle berätta det här. Ja. Vad är det bästa som skulle kunna hända?
Men oftast känns det som att den där saker man inte kan berätta, det är inte så specifikt. Det är bara någon slags känsla i en viss riktning. Så jag tror att man ska försöka söka efter att göra det mer konkret. Liksom. Skulle jag kunna säga det här? Nej, ja. Skulle kunna säga det här? Okej, nej. Okej, varför inte? Varför kan jag inte säga det här? Vad är det i detta jag inte kan säga?
Nej, men det är därför det är så viktigt att uttrycka sig om det man känner. För att det är ju så diffust och... det är så diffust när det stannar i huvudet. Man bara säger, jag är deppig. Och sen så börjar man prata med någon om det. Och så bara, ja, det var det här jag var deppig över.
Du vet, jag har ett väldigt bra exempel. Aha. Jag skulle ju aldrig våga berätta att jag ammade tills jag var 7 år gammal. Det hade varit jättepinsamt. Det hade varit en no show liksom. Nej. Men det kanske jag inte behöver berätta om heller. Det är bara äckligt. Och det gjorde jag inte. Det var bara för showen jag sa det.
Det var bara för podden.
Ja.
För det hade ju varit, alltså jag hade aldrig förlåtit dig.
Men det hade ju varit jätteäckligt. Då hade man ju sett mig andra dagar så här bara, men det är någon slags konstigt freak det där han som sitter och poddar liksom. Och det är jag ju inte. Jag är ju modern och populär gubbe. Alltså, jag tror att ni gillar mig.
Visst, bra. Man kanske inte kan hjälpa vad man gjorde när man var 7, men det är så äckligt att jag hade ändå dömt människan. Alltså jag hade ändå tyckt illa om personen om den var 40 och gjorde det där när den var 7.
Tobias, jag hade inte tittat illa på personen, något sånt där. Men jag hade verkligen tänkt så här, va fan, det där är ett freak inne.
Just det.
Personen hade kunnat vara jättetrevlig, men hade jag bara vetat den grejen så hade jag bara, det hade legat där och skavt hela tiden, bara fan alltså. Han är ju skön och trevlig och rolig att umgås med. Mm. Men alltså, shit, alltså, den där grejen. Det är någonting som kommer fram någon gång att han är jättegalen.
Det är någonting som kommer hända. Man kommer hem till honom och så är det ett rum som är helt liksom inplastat eller någonting. Någonting är det där som ligger under uppe.
Så det vill man ju inte berätta en sån sak. Och då är vi inne i lite för att detaljera det här. Varför vill man inte berätta det? För man är rädd att den andra ska döma en på ett visst sätt. Och då ska man tänka efter hur realistiskt det är att den personen kommer döma mig på det här sättet. Hade det varit den här amningsgrejen så tycker jag det är ganska realistiskt att 100%. Det skulle påverka en väldigt mycket. Så då ska man fan inte säga det, får man hålla tyst om den skiten. Även om det gör dig deppig.
Men låt oss säga att det är att man är deppig för att en son inte gör något av sitt liv till exempel. Det tycker jag ju, det är lite mindre illa. Alltså jag förstår att man kanske känner sig lite misslyckad som pappa. Men sonen skolkar i skolan, det får vara placeholder för normala människoproblem. Mamma ammade mig tills jag var 7. Det är psykologiskt sårande, ärrande problem som man aldrig kommer över.
Men då kan vi titta på varför man kanske inte vill säga det här med att sonen skolkar och man har problem med den. Man vill inte att bilden av dig själv ska förändras. Att bilden av vem du är hos dem ska förändras på ett visst sätt. Det är det som jag tror är pudeln i kärnan. Om du identifierar dig som en viss person som liksom lever livet bra, gör allting bra, äter bra och allting sånt. Och så får du ett problem som du inte tycker att du bör ha givet den bild du vill visa för den andra människan. Det är då man inte vill säga det.
Jag kan berätta en grej. Att när du är sådär Instagram-perfekt. När alla tror att du är sådär Instagram-perfekt. Då står inte folk ut med dig. Men så fort de får veta att min son skolkar och jag försöker prata med honom. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är då folk kan verkligen relatera till dig och tycka om dig. Man tror ju att man gör sig en tjänst som framstår som jävla präktig och duktig. Liksom. Men folk står inte ut med den versionen. Den man blir kär i, eller liksom, den man tycker om, den man, liksom, den man relaterar till. Det är ju den liksom lite skeva, fantastiska, knasiga versionen av en. Liksom. Men inte om man har blivit ammad tills man blev 7. Då är det över. Då är det kört. Det finns ingen frälsning för den människan. Den människan måste leva i mitten av Sahara. Eller någonstans där den aldrig får träffa en annan människa igen.
Och det, så är det bara. Men det är tragiskt för att det är ju inte dennes persons val. Utan det är ju mamman som är konstig.
Men det är bara så naturens gång. Liksom, ditt liv är över. Ditt liv var över sekunden din mamma bestämde sig för att säga. Men vet du vad? Jag tror jag fortsätter amma honom.
Gränsen gick där någonstans vid 4-5. När det fortsatte efter det. Det var så här, nej. Nu är livet förstört för den här stackaren. Så länge folk vet om det här så kommer den här aldrig få ett jobb.
Och jag, liksom, jag vet inte vad som är fel med att amma tills man är sju. Jag, alltså, det kanske inte är något fel på det. Men det bara är det.
Alltså det känns i magen. Det kanske till och med är nyttigt. Kanske om 100 år så gör alla det. Och så tänker vi så bara, vad konstiga de var. Tyckte det var äckligt. Men det är ju skitbra. Alltså. Det lever man ju till man är 200. Liksom. Fan vad gött.
Sant, man får liksom, vad heter det, antikroppar från sin morsa ända fram tills man är sju. Det är säkert grymt. Men alltså, jag känner det liksom bara i botten av min DNA. Att det här är inte rätt. Och jag vet inte vart gränsen går heller. Jag vet inte om den går vid 3 eller 4 eller vart den går någonstans. Men det är inte rätt. Personen har börjat skolan.
Ja, 7 är ju definitivt fel kan man säga. Där har man ju gått för långt, 100%.
Måste personen springa hem på lunchen?
Nej, jag ska inte äta i maten i skolan idag, för jag ska hem till mamma och amma. Va? Ammar du fortfarande? Ja, det är jättebra. Jag blir jättestarkare, det känner jag. Det är superbra. Vadå, så du äter ingen annan mat? Nej, inte så mycket. Jag ammar mest.
Det är värre att personen är så öppen med det. Alltså det hade varit en sak om personen, du vet, skämdes innerst inne och höll det hemligt. Hela familjen höll det hemligt. Men nej, hela familjen bara öppen med det. De sitter så här, du vet, på köpcentret på en bänk där och bara ammar. Och ingen kan göra något, för det är inte olagligt.
Ungen står upp liksom. Har en Coca-Cola i andra handen och mixar liksom Coca-Cola med mjölken.
Det är så hemskt med gubbar som stirrar när man ammar.
Problempodden. En lite mer sofistikerad podcast.
Men ja, Roger. Det låter ju som att vi har hittat en bra lösning på ditt problem i alla fall.
Vi har löst Rogers problem. Vad han kan göra för att bli lite piggare. Eller gladare. Lite olika saker. Det var bra. Och så försök tappa dig själv. Ha inte en dum självbild som inte är sann. Som du vill visa upp för andra människor. För släpp den. För om du släpper den så har du också lättare att kanske öppna upp dig om dina problem som du har i vardagen.
Och folk kommer troligtvis tycka om det ännu mer. Paradoxalt nog. Ja, ska vi gå vidare till det stora problemet. Vad var stora problemet? Fan, jag har glömt bort. Fan, det blir ingen podd idag. Det blir ingen podd. Fan, jag har misslyckats.
Dessutom har du en farfar som stjäl alla pengarna från vår podd.
Jävla farfar.
Så det är ingen bra mix.
Snor vartenda. Alltså, han tar på sig en stor trenchcoat. Och så ställer han sig på sin kompis axlar. Så att det ser ut som en enda lång gubbe. Och så tar han på sig glasögon och lösskägg och hatt. Vinglar han in på banken och så här visar mitt lägg. Och tar ut pengar. Hur som helst. Ja, som ni märkte där. Jag misslyckades. Det var en jättebra segway. Dagens problem är att vara rädd för att misslyckas.
Ja, dagens problem är att inte våga förlora. Att våga misslyckas. Och vet du vad? Det är som The Great Man i filmen Rocky. När han ställer sig upp.
Rambo?
Nej, Rocky. Han ställer sig upp. Ja. För 7:e gången efter att han har blivit nedslagen, halvt misshandlad, bara för att vinna matchen. Och så säger han:
It's not about how many times you get down. It's about how many times you get up.
Det handlar inte om hur många gånger du ramlar ner. Det handlar om hur många gånger du ställer dig upp efter du har ramlat ner. Dolph Lundgren då, han har ju verkligen lyckats då alltså. Han vågar ju försöka.
Men det leder oss in på en grej med att misslyckas. Och det är ju att det här med att dra lärdom. Alltså det är ju det som är så kung med att misslyckas. Det är ju just all data du får. All information du får om vad som, liksom, hur man misslyckas. Och hur, då vet man jättemycket om så här, okej, så här kan man alltså misslyckas. Då vet vi det.
Problemet också faktiskt med detta är att okej, du säger någonting väldigt värdefullt. Av misslyckas så lär man ju sig så himla mycket så att man måste ju göra det. Men det finns ju faktiskt skillnad på att misslyckas på ett sätt, på ett annat sätt. Alltså, om du misslyckas genom att verkligen försöka, då lär du dig jättemycket. Men om du misslyckas utan att försöka, då tror jag inte du lär dig lika mycket. Så att Även av att våga försöka handlar inte bara om att våga misslyckas. Våga ge sig in att ge sig kast med någonting. Att lägga energi på det. Att försöka. För att om man inte försöker på riktigt, då kommer du ändå inte. Det är inte bara att liksom gå in i en stolpe 20 gånger eller liksom göra någonting dumt. Utan det handlar om att verkligen försöka göra det på rätt sätt och ändå inte lyckas. She had them all attacking the fences when the feeders came. The fences are electrified though, right? That's right, but they never attacked the same place twice.
They were testing the fences for weaknesses systematically. They remember. Jag tror det finns en balans där. För jag vet att de gjorde ett litet test på två grupper som inte kunde göra krukor. De kunde inte dreja krukor. Och den ena gruppen, de fick 10 krukor på sig att göra, liksom få ett slutresultat. Och den andra gruppen fick 50 krukor på sig. Alltså just det, och allt det här hände under samma tidsspann. Så att det var inte så att de med 50 krukor fick 5 gånger mer tid heller på sig.
Nej.
Och då tänker man så här, okej, men då liksom, de här med 10 krukor, de la ju ner väldigt mycket liksom noga. De var ju väldigt liksom noga med att liksom få till den här sista krukan, för att de hade bara 10 stycken. Och det som hände var att de med 50 krukor fick en bättre slutkruka, för att de hade liksom bara okej, vi testar så här. Nej, okej, det var inget bra. Ja, vi testar så här. Nej, okej, det var inget bra. De fick också mycket mer fler iterationer, vilket var mer effektivt än att vara noggrann med varje iteration.
Ja, väldigt intressant exempel på hur dynamiken verkar vara. Och då kanske man också kan tänka sig att om man känner att man tycker det är mindre farligt att förlora, så gör man också bättre ifrån sig. För att ingen av de här som gjorde krukorna tyckte säkert det var så pinsamt att inte lyckas göra en kruka, för det är kanske inte någonting man bryr sig om. Och det kanske inte ens visades upp för någon annan. Men att ha bara 10 krukor och sen försöka, då blir stakesen lite högre. Och det känns lite jobbigare att misslyckas med varje. Men alltså, har man 50 så är det bara att köra, men det spelar inte så stor roll. Jag får laborera lite, jag får liksom testa hit och dit och sådär liksom. Våga misslyckas stort ibland liksom. Det är det som är grejen också. Våga misslyckas, inte bara misslyckas, utan misslyckas stort. Våga göra det.
Ja, och jag tror det viktigaste egentligen är kanske inte att få till den bästa möjliga krukan då, om vi ska fortsätta använda den här metaforen. Utan det viktigaste är att du blir klar. Har du, om vi säger att du har en målsättning inom någonting och du har ett projekt som du har satt igång inom det här. Mycket bättre att du blir klar med det projektet och kan hoppa vidare till nästa projekt med den kunskapen som du fick i det första projektet. Det kommer inte bli perfekt. Vi har ju snackat om det en massa förut, om 80-20-regeln. Bli 80% klar och sen så måste du gå vidare. Liksom.
Men för att iterera tillbaka till det jag sa tidigare då, med den här, du vet att du ändå måste försöka lite grann. Jag tycker inte riktigt de är motsatt till varandra. De kan samexistera. Det vill säga, du kan kanske dra dig från att försöka, för att du vet att för att du verkligen ska lära dig någonting så behöver du investera energi i att försöka. Annars lär du inte lika mycket som om du inte gör det. Så att du ska ändå försöka. Samtidigt som det också kan vara bra att känna att det inte spelar så stor roll om du misslyckas.
Nej, precis. Det går ju väl, det är ju så lätt det där att det går, slår över i liksom så här, men jag bryr mig inte. Alltså det blir nästan för mycket punk på något sätt. Ja, men vi bryr oss inte om vi är bra på att spela instrument, för skiter i allt. Liksom. Det kan ju vara bra ändå att bry sig lite. Men självklart ska du bry dig en massa. Det är bara att veta när du ska gå vidare, helt enkelt.
Men okej, då vet vi att man inte ska bry sig. Men det är ju inte jävla hjälpsamt. För det är det svar problemet. Man ska inte bry sig. Det är väldigt viktigt att inte bry sig. Hur gör man då för att inte bry sig?
Jag tror att du kommer 100% bry dig i början. Det kommer göra. Det kommer göra jätteont. Det kommer vara jättejobbigt. Du kommer säkert inte kunna sluta vid 80%. Utan du kommer göra 99%. För att du klarar inte av att sluta vid 80%. Men det handlar nog om att köra igång iterationerna. Alltså att du gör ditt bästa, du misslyckas. Du gör ett ännu bättre, du misslyckas. Du gör lite bättre, du misslyckas. Liksom. Eller lyckas. Liksom.
Jag skulle liksom implementera vår legendariska modell i AD. Identifiera, acceptera, distansera. Identifiera handlar om att, och det är väldigt likt lösningen på det förra problemet, att det handlar om att titta lite på vad det är du inte gör för att du är rädd att misslyckas. Du måste vara ärlig mot dig själv och se de sakerna. Du måste liksom skanna dig själv ärligt. Mm. Vad hade jag gjort om jag inte varit rädd för att förlora? Och när du sen hittat dem, och det kanske är svårare, lättare sagt än gjort. Mm. Men då ska du självklart försöka göra dem. Och sen ska du då testa så mycket som möjligt. Men innan dess, för att ens hamna där, så ja, tror jag du kan använda IRD också. Du försöker identifiera, och sen får du acceptera verkligen att det är någonting du inte vågat göra. För det är ganska svårt att acceptera det. Att liksom så här, ja, men egentligen hade jag ju satsat på tennisen liksom. För det är jättehårt och svårt och jobbigt att tänka på att fan, jag hade hellre levt det här livet och nu har jag gått 5-10 år därifrån.
Ja, ja, och det är hårt och jobbigt att tänka att det finns en risk att man kommer träna i 5 år och det blir ingenting med tennisen.
Och då har jag tips till den här acceptansen också. Det handlar ju också om att se, ta hand om dig själv. Var snäll mot dig själv.
Mm.
Hitta självälskan. Dyrka dig själv. Nej, men alltså, så att du, det handlar om att vara snäll mot sig själv. Det är ett sätt att acceptera.
Men jag tänker på en till del, och det är att, det här kommer låta lite fånigt, men att ha kul. Och då menar inte jag, det jag menar med det är att man ska se det lite som att man, som att man leker, som att man buggit, alltså att man buggtestar lite grann.
Ja.
Nu är jag tillbaka på det där lite med iterationer, men liksom att ha kul med det på något sätt. Ja. Att så här bara, fan, den här filmen blev kanske inte så jävla bra, men att kunna skratta åt det lite grann.
Och det, då är man inne på det där, distansera sig.
Mm.
Att man genom att spelifiera det, gamifiera,
ja, just det,
situationerna, tänka på det som ett spel, så distanserar man sig från situationen.
Jag ser det som att man bara har kul och inte att man försöker uppnå sina drömmar, utan man leker bara.
Och då kan man också koppla det här lite med identifiera med den här distanseringen. De går ihop, det är ju inte liksom spiksäkra skott emellan dem.
Mm.
För att i sättet att identifiera handlar inte bara om att se det, utan för att se någonting så måste man också kapsla in det.
Mm.
Då kapslar man in de här små sakerna som man inte vågar göra i väldigt konkreta paket. Så då kan det vara så här att jag vågar inte säga hej till en gubbe som går förbi på månaderna eller något sånt där. Liksom. Väldigt konkreta saker som är lätt att gamifiera.
Just
för då kan du sen gamifiera det. Jaha, men okej, okay, jag ska varje dag jag träffar gubben så ska jag säga hej, hur är det med dig? Och sen kan du identifiera så här, jag har svårt att, jag tycker det är jobbigt att prata med den här personen. Ah, okej, okay, varje gång jag ser den här så ska jag verkligen försöka börja prata med personen. Och så verkligen kapsla in det, är bra missions. Så att det verkligen blir som ett tv-spel så här. Du ska gå och prata med den där gubben. Åh, vilket roligt uppdrag.
För det är nog som du säger att när det blir så här superkonkret, det blir nog inte bara så här gamifierat, utan det blir också så här, det blir nog lättare när du har ett superkonkret hinder framför dig istället för så här, jag vill bli slagerstjärna. Det är så suddigt liksom. Det finns inga konkreta steg i det, utan det är så här,
nej.
Ja, ring en songcoach.
Man kanske kan säga att jag ska be mina kompisar lyssna på mig när jag sjunger en sång. Det kan man börja med.
Ja.
Nej, men exakt. Sen kan man göra det mer och mer avancerat.
Nej, men exakt. Jag kan träna sjunga en halvtimme varje dag. Eller, så du kan dra ner det ganska, du kan ta ner det ganska långt ner.
Och det här var ett väldigt konkret sätt att försöka distansera sig. Och det är att konkretisera allting så mycket som möjligt.
Mm.
Gör det här till en ruta, tick the box när du har lyckats liksom. Gör kanske en to-do-lista sådär, liksom, för livet eller så, övergripande.
Och många ministeg, du kommer inte misslyckas med varenda litet ministeg dessutom. Du kommer ju oftast lyckas, misslyckas.
Men tänk om vi nu löst problemet för någon som inte borde försöka misslyckas.
Hitler.
Du vet, ja, exakt. Hade inte det varit jobbigt nu då? Tänk om vi har lilla 25-åriga Hitler som sitter där, den nya 25-åriga
nya Hitler. Ja.
Diktatorn som lyssnar på oss. Och så ger vi han sådana här tips. Det var det du var inne på. Vi ska Vi får inte ge sådana tips. Vi måste handla mer om saker som man kan använda utan att förstöra världen. Någonting man kan...
Ja, just det. Det är bara en massa fascistungar som lyssnar på oss nu, ja. Just det.
Då måste vi ge dem dåliga tips. Det är vad vi vill ge till världen. Det är dåliga tips. Fast folk ska tro att de är bra. Fast vi ger det till dumma människor så att de går dåligt för dem.
Det är kanske problempoddens nya grej. Att ge dåliga tips till dåliga människor. Att vi marknadsför oss till så här, jordens avskum. Och så framställer vi oss som värsta så här, självhjälpspodden. Men egentligen så bara lurar vi folk att så här, stanna i soffan och inte få någonting gjort någonsin.
Ja, men vi har ju varit inne på det här tidigare. Rika män som torterar och är autokrater och styr med järnhand.
Ja, liksom.
Vi kan ge så tips på, ja, om du har människor som inte tycker som du, hur ska du få dem att inte få skriva i tidningar om att de inte tycker som du?
Jag inser nu att Problempodden har ju hela tiden varit en blueprint för att ta över planeten och på det mest skadliga viset. Alltså, vi pratar ju jättemycket om att operera in chip i huvudet på folk, droga ner befolkningar, hur du ska bli diktator och bestämma över folks hjärnor. Och ovanpå det så har vi så här, liksom, hjälper vi folk med att inte vara rädd för att misslyckas så att de blir diktator. Och...
Det värsta av allt är ju också att vi raljerar med någon stackars unge som fick amma till den var 7 och hade liksom inget att säga om det, utan vi bara trycker ner fanskapet och säger att ja, det är tyvärr, du kan inte rå för detta, men vi kommer aldrig kunna acceptera dig som en riktig människa.
Han kommer garanterat bli någon sån här Elon Musk eller Jeff Bezos person som bara, nej, måste jag äga allt som finns.
Nej, men det är därför man behöver vara diktator, så man kan stänga in den där järnburar, aldrig kommer ut.
Det är en sak att amma tills det är 7. Men jag menar att vara 35 och dricka kossans mjölk, helt okej. Okay. Ja. Inte alls äckligt. Inte alls vidrigt. Nej, 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 nej.
Och det är jättebra för ditt skelett och sådär. Det innehåller mycket kalcium.
Oj,
och
så bra.
Och fettet är jättemättat. Och det är jättebra att få mättat fett i kroppen. Det mår alla bra.
Ja, alla antibiotika som kossarna har fått i sig får ju du i sig sen. Liksom. Och det är jättebra.
Det är jätteskönt.
Blir du aldrig sjuk. Jättebra.
Och all ångest och smärta och lidande som kossarna har fått, det får du också i dig.
Ja, jävla sjuka jävlar, de där jävla barnen som ammar tills de är sjuka.